När jag satt hemma och funderade och tänkte på den här söndagen och vad jag skulle säga idag, så meddelade radion just att författaren Torgny Lindgren hade dött. Jag vet inte om ni är bekanta med honom, men jag har läst många av hans böcker. Och jag har kanske ännu mer njutit av hans egna uppläsningar av det han skrivit på Västerbottens dialekt. Och Torgny Lindgren växte upp i ett område som var mycket, mycket starkt präglat av Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Och av den väckelse som då var på många orter i Västerbotten. I samma område växte också Per-Olof Enquist upp. En av de som också blev välkända författare i vårt land. Och bägge de två herrarna skriver om bygden och om den påverkan som den här väckelsen hade på människor. Och när de beskriver det där så använder de benämningen stororden. Om det som predikanterna talade om som centralt i kristen tro. Och det som var viktigt för människor som kom till tro. Och jag har funderat lite kring det där. Och jag tänker faktiskt stanna idag inför några av de här så kallade stororden. Och man kan ju idag ibland få höra att de orden hör till kanans tungomål som är svårt att förstå för människor av idag. Lite som Sven-Olof antydde i vår sång med bröstsköldens ädelstenar, som ju inte kanske alldeles uppenbar association. Men några centrala begrepp som jag ska försöka beskriva hur jag uppfattar vad Bibeln ger dem för innehåll. Och det första ordet fanns också med i den sång vi har sjungit. Det är frälsning. I väckelsetider talade man om att människor blir frälsta. Och vi har många olika ord för det där. Man kommer till tro. Man bestämmer sig att följa Jesus. Och det gamla ordet är frälst. Gud erbjuder frälsning. Paulus var en man som for omkring och förkunnade. Vi kallar honom ibland den första missionären. Och det finns en berättelse där han och Silas satt i fängelse, om ni möjligen kan erinra er det. Där de på ett mirakulöst sätt blev befriade av en ängel, kallar Bibeln det. Och där fångvaktaren hamnade i bekymmer. Och Apostlagärningarna 16. Ett litet avsnitt. Apostlagärningarna 16. Där vers 30 och 31. Och nu beror det lite på vilken översättning man läser ifrån. Och jag läser ur den som är Bibel 2000 och ska använda några ord ifrån den tidigare versionen. Och fångvaktaren som då drabbades av bekymmer för mycket frågade så här. Han hade fört ut Paulus och Silas. Vad ska jag göra för att bli frälst? De svarade, tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj. Ni som har läst från Bibel 2000 ser att istället för ordet frälst står det att man blir räddad. Och frälsning betyder ju alldeles precis det, att bli räddad. Och mera precis så är det att det är Gud som räddar. När vi läser i Gamla testamentet finns det en rad exempel på när Gud griper in. Israels barn var slavar i Egypten, blev befriade och räddade och fick vandra hem till det förlovade landet, till Kanans land. De fick räddas från fångenskap till att hamna i ett eget land som ett fritt folk. Jona, den stackars mannen som ramlade i havet och blev räddad av en stor fisk, står det ju faktiskt. Där Gud grep in på ett egendomligt vis. Och han räddades och kunde sedan utföra det som var tänkt att han skulle göra. Och i söndagsskolan berättar vi gärna, och vi har ju här också framfört berättelsen om David i Daniel i Lejongropen. Där han ju hamnar i risk att bli dödad av hungriga lejon. Och Herren räddar, hjälper honom. Om man läser Saltaren, det som vi också har många associationer till, där människor tackar Gud för hjälp och för räddning. Och när Paulus reser och berättar om det som han har mött, det som Jesus har gjort, så betyder det att det Gud gjorde mot Israels barn har han tänkt ska gälla hela världen. Så när Jesus kommer till jorden och blir den som blir vår räddning, så är det ett erbjudande till oss allesammans. Inte bara Israels barn, utan alla Guds barn, hans skapelse, kan bli räddade, kan bli frälsta. Den som är Kristustroende har mötts av Guds räddande hand, har blivit frälst, säger vi också. Jag tänker gärna på Israels barns vandring från Egypten till Kanans land. Där räddningen betyder att man räddas från någonting. Från fångenskap, från träldrom, från att inte ha ett eget fritt liv. Och man räddas också till någonting. Till att få del av ett nytt rike, ett eget land. När vi erbjuds den räddning som Gud genom Jesus vill ge oss, betyder det att vi kan få befrias från vår skuld, från vår synd, från misslyckanden och tillkortakommanden. Det som vi nu och då känner, vår stora begränsning, vår stora brist. Och vi har, utan att behöva meritera oss på något speciellt sätt, möjlighet att få ta emot en räddning. Att synden blir förlåten, skulden blir försonad. Och vi uttrycker också det på många olika sätt. Vi har fått en frihet som kan liknas vid att lämna fångenskap i Egypten och gå till ett annat fritt område. Och ibland har människor som har mött befrielsen av Jesus från, ja, till exempel olika typer av missbruk, är man så jublande glad över att slippa detta. Att man berättar och berättar väldigt mycket, och man kan ibland kanske få intryck av att det är mycket av det där som lever kvar i ens tankevärld. Och då tänker jag att det finns ju också detta att vi räddas till. Vi någonting. Den som befrias ifrån missbruk är naturligtvis lycklig och glad över det. Och så finns det också någonting som kommer sedan. Inte bara att se tillbaka på vad som har varit. Gud ger oss möjlighet till att få delaktighet med den som skapat oss. Och det känns ju ändå som att gå tillbaka till det riktiga ursprunget. Detta att den som har gjort våra liv är den som vill dela det med oss också när vi har blivit levande. Och vi får löfte att Jesus vill leva tillsammans med oss. När vi vill följa Herren så får vi också del av ett löfte som säger att jag ska dela ditt liv. Att vara någon där man tillsammans vandrar och möter vad som än sker. Och i de första lärjungarna pratade också om detta. När man ville följa Jesus och tro på honom så var det att man vandrade på den vägen. Att man såg tillvaron tillsammans med Jesus som en vandring. Att gå tillsammans. Och det kan jag tycka är något som blir starkare allt eftersom. Att också om man i fysisk mening är en person och ensam kanske rent av, så är man inte ensam i meningen att man är utelämnad åt sig själv. Utan att det finns någon som är nära. Vi har tillgång till att få be för egen del och vi får be för andras del. Och bönens väg är öppen för oss hela tiden. Vi behöver inte ens, som det judiska folket mycket tänkt, att när jag kommer till templet, det är där man ber, det är där man offrar. När vi möts här, visst ber vi. När vi är hemma, ber vi. När man är ute och går, kan man be. När jag satt och åkte till arbetet och det tog en stund på morgonen, så var det en tillfällighet att förbereda dagen i att be. Den möjligheten finns hela tiden. Ett erbjudande. Så kan vi få ha det när vi får ta emot det Herren har lovat oss. Och det finns naturligtvis många olika bilder för hur man ska uttrycka vad det betyder att vara frälst, att bli räddad. Den tidigare kyrkoherden i Ramundeboda, Mårten Eriksson, som ni kanske träffade ibland, brukade säga så här, att han blev frälst på 30-talet. Och då menar han 30-talet. Det vill säga när Jesus dog på korset, det som vi har symbolen för. Då blev frälsningen genomförd. Och sen skojade han lite med oss andra som möjligen sa att man blev frälst på 1960 eller så där. Så tyckte han att det var ju på 30-talet. Ja. Och naturligtvis är det så att grunden för detta som vi talar om är det som hände, det vi snart ska påminna oss, min första påsken när Jesus fullbordade verket. Då genomfördes frälsningens väg, att den öppnades. Sen att den gåvan kan ges oss kan ju också rimligen betyda att vi bör ta emot den. Att en gåva finns blir min när jag tar emot den. Och då kan man tycka att det känns för mig själv viktigt att minnas när jag tog emot en gåva. Och när sen gåvan blev till finns ju också med. Men jag fick gåvan. då. Och det kan jag minnas med glädje. Det vi kallar frälsning blir på ett visst sätt manifesterat med ett annat sån här stor ord. Pånytt födelse. Och vi kan ju gå till en berättelse som finns i Johannes evangeliet, där jag antar att ni nog kan påminna oss det besök som Jesus fick av en rådsherre. Så var det en lärd person förvisso och väl förtrogen med judisk uppfattning om Herren Gud och vad det betyder för människan. Johannes kapitel 3, och jag ska läsa några verser där i början. Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus och var medlem av judarnas råd. Han kom till Jesus en natt och sa: Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom. Jesus svarade: sannerligen, jag säger dig, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus svarade: hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade: sannerligen, jag säger dig att den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har fötts av kött är kött och det som har fötts av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. När Jesus vill förklara vad det betyder att få del av Guds rike, så använder han sig av en bild som är så pass konkret att den här teologiskt välutbildade rådsherren kanske lite ironiskt svarar: inte kan jag väl födas på nytt, som att det är den biologiska födelsen när vårt liv som människor kommer igång. Så försöker Jesus beskriva att detta att få del av detta som är frälsning, som är på, är lika omvälvande som att födas. Ett barn som inte finns blir till och föds till ett nytt liv. Här kommer det någonting nytt som inte har funnits förut. Och föräldrar kan med glädje stå och se sitt barn. Och ja, man blir ju ibland så förundrad, till och med över ett litet lillfinger, hur märkligt det där ser ut. Och den där lilla nageln och allt detta som vi har sett förut, men som blir så påtagligt märkligt att det kan finnas en gång till och bli vad det blir. Och med de förhoppningar som ligger framför. Nyfödelsen, en möjlighet till ny utveckling, till nytt liv, till nya skeenden. Och jag tror att Jesus vill visa oss och Nikodemus att ta emot frälsning, att ta emot Jesus, att bjuda in honom i sitt liv, är som om att födas på nytt. Här kommer något som inte har funnits förut. Och då är det en födelse som Jesus då menar vi ska förstå det på ett andligt sätt. Ja, det är ju lätt att säga. Men dock, att man kan lika tydligt som när man ser ett spädbarn röra sig, höras, låta, att här har det kommit något nytt som inte har funnits, som har möjlighet att bli någonting mera. Att Gud erbjuder oss att vi i vårt liv kan få uppleva någonting nytt, någonting större, någonting som kan bli det som inte har funnits. En närhet till Herren själv, han som har skapat oss. En närhet till våra medmänniskor och till ett ny syn på livet rent ut. Det ger nya möjligheter. Vad finns förborgat i ett litet spädbarn? Vi vet inte. Vi hoppas och ber och vi gläds över det som kommer. Och jag tror att Nikodemus egentligen förstod väl så mycket av det här när Jesus fick tala med honom. Att det kan bli en ny skapelse som han kallar det ibland. Och det tredje och sista storordet jag ska beröra är det är ju så att när Bibeln vill beskriva andliga skeenden så blir det ofta genom bilder och illustrationer. När Jesus berättar kallar vi det liknelser. Där det ofta är en situation ifrån ett dagligt liv som får uttrycka någonting som kan ha tillämpning på det andliga livet. Och för relationen till Gud används det väldigt ofta begrepp som har med familjen att göra. Något som människor kunde känna igen sig på. Att Gud är som en far. Eller i vissa texter i Gamla testamentet framställs Gud som en mor. Gud är som en förälder då. Jesus uttrycks som Guds son. Han kommer till jorden för att visa hur Gud själv är. Och frälsning och pånyttfödelse ger oss möjlighet att få något som vi kan kalla för barnaskap hos Gud. Paulus kallar det i sina brev ibland för att man får söners rätt. Vilket på den tiden var kanske mera tydlig. En ställning som var värdefull. Mer än vad vi själva kanske säger idag. När vi kallar det att Jesus är Guds son så betyder det att han hör ihop med Gud själv. Det är ett uttryck för Gud själv förstås. Och om vi då vill försöka förstå någonting om hur Gud är. Hur är den som vi ibland kallar för fader? Hur är han? Jag läste nu i veckan om en synpunkt på nya kyrkohandboken när man inte vill ha några, ska vi säga, inte vill ha kvar uttrycket om eller trosbekännelsen med allsmäktig Gud fader. Hon, kvinnan, tyckte hon hade fått nog av allsmäktiga fäder. Och då skulle vi uttrycka Gud på ett annat sätt än det. Sen kan jag tycka att en fadersbild också kan ha positiva lägen förvisso. Nå, Jesus visar oss hur fadern, Gud, den här som ibland lite kanske skämtsamt framställs som att om man tror på Gud så förväntas man tro på någon gammal herre som sitter på ett moln med skägg och tittar ner på oss. Och det, en sån Gud har jag aldrig trott på. Jesus visar hur Gud är. Han säger, fadern kallar han relationen och jag är ett. Vi är detsamma. Och sen använder vi bilder som Gud och sonen som om de är olika. Men vi är ett. Och då säger Jesus att när ni har sett mig, då har ni sett fadern. Om ni undrar vad Gud menar, vad Gud vill, titta på vad jag har visat er. Och inför påsken finns det en berättelse där Jesus till lärjungarnas överraskning tvättar deras fötter. Han som är deras lärare, deras mästare, sätter sig på huk som en slavtjänare och gör något som vore fjärran från någon mäktig, allsmäktig fader. Sådan är Gud, säger Jesus. Sådan ska ni vara, säger han till oss. Ni ska vara beredda att göra så. Det Jesus visar om Herren är en inställning av delaktighet, av tjänande, att vara till hjälp. Där det ska uppfordra oss att också tänka så. Då behöver jag inte undra om Gud sitter uppe på molnet och tittar på mig och ajaja, gör sig och så. Utan det finns ett uttryck för vad det betyder att tro på Gud. Det betyder att följa det Jesus gör och ha det som inspiration och som vägvisning. Så kan man bete sig till sina människor. Så kan man vara i sin relation till den som har skapat oss. Så nära att vi kallar oss för ett, säger Jesus. Det är inte Gud för sig och Jesus för sig. Det är inte Gud för sig och jag för mig själv. Utan det är vi tillsammans. Och detta är för mig då ett uttryck för att det är livet som barnet får av sina föräldrar. Så kan jag få del av det Gud vill ge mig. Ett liv med en innehåll av en rikedom som jag bara upptäcker mer och mer undan för undan. Och jag har inte slutat upptäcka det ännu. Och det är lite märkligt. I synnerhet när man möter nya vänner och nya människor. Och tänker man, ja, det är Guds uppenbarelse på många sätt. Och jag får vara en del av det. Jag får känna att Herren vill att jag ska få berikas av människor omkring mig. Och jag får känna att vi tillsammans kan både hjälpa varandra och höra ihop. Och att vi kan inspirera varandra att följa det Jesus säger om. Vad är det att vara människa? Vad är det att vara Guds tillhörighet? Och vi ska sluta med den sista hälsningen som Jesus ger sina lärjungar. Om ni minns så berättas ju när de går till Galileen efter uppståndelsen. Lärjungarna har fått ett uppdrag. Nu ska ni gå ut i hela världen. Inte bara Syrien och Damaskus utan hela världen. Och det kan ju låta övermäktigt. Men det sista som Matteus skriver i sitt evangelium är: och se, jag är med er alla dagar. Jag skickas inte ut, gå iväg nu. Utan kom, vi går tillsammans. Och jag får känna alldeles konkret och ibland märkligt påtagligt att jag går tillsammans med någon som jag inte ser, som finns där till min hjälp, till min glädje, till min inspiration. Och då kan vi också få känna att vi tillsammans med Herren går och får utföra det som han har uppmanat oss till. Låt oss gå tillsammans med Herren Jesus.